Killa, sitt inte där och gör ingenting. Här har ni mina skor, putsa då. Fixa det nu.
Tränar bara 10 minuter från Heathrow, så att ja, smidigt är bra, så jag flög hem direkt efter träningen. Och tillbaka, kom lite sent i träningen på fredag till Jombalta, men det var det.
Skicka den här, Seidjo då. Ja, han får chansen att ta den!
Men vad fan ska du stå och hålla på varenda jävla domslut, va? Va? Jag tycker att det är solklar varning. Det är väl solklar varning. Men vad ska du påverka han för, va?
Ja, då, hallå, hjärtligt välkomna ännu en gång. Vi är tillbaka.
Ja.
Det är vi, och det är som vanligt mig, Erik, och till min hjälp idag så har jag dig som vanligt också, Stefan. Du är här, hör du mig?
Ja, hej hej. Du hörs alldeles utmärkt.
Ja, vad bra då. Vad bra. Ja, hur mås det?
Jo, det är, kan man må något annat än är bra. En bra nu när solen har kommit 20 grader varmt i Malmö och MFF är obesegrade.
Ja, visst är det härligt. Det är glada toner.
Ja, ja, det är helt fantastiskt roligt. Mm. Var Malmöbo i dessa dagar. Det är lite värre upp i Stockholm kanske, men du har i alla fall ett lag som värmer på håll.
Ja, precis, precis. Nej, men det är trevligt, och det var en stund sedan vi poddade, men det får väl jag ta på mig mest då jag har ett lite struligt schema. Men man har ju, ja, man måste leva också.
Ja. Och det kan ju vara så att det var väldigt tätt mellan matcherna här också, så att det var svårt att hinna med på oss som gör det här som fritidsnöje,
ja,
att
precis,
podda.
Precis. Jag tänkte att idag så skulle vi gå igenom lite, ja, lite som har hänt. Vi kommer inte att gå in väldigt djupt i de matcherna vi har spelat, för att det har redan diverse poddar och media gjort redan. Och jag gissar på att alla har alla som har intresse av det har redan sett matcherna kanske en eller två gånger. Men sen vi pratade senast så har vi i vart fall underkastat oss underkastat. Vi har kört över Hammarby. Vi har ångvältat förbi Varberg. Och så senast också mött AIK hemma och vunnit där också med god marginal.
Visst är det härligt?
Ja, det är ju härligt, absolut. Men det är också väldigt få gånger det känns så här, tror jag. Det är svårt att ta in lite grann att man sitter i ett förarsäte som... Och där det går så pass bra. Vanligtvis vid de här vid den här tiden på året så har vi ju fått säkert både en och två förluster. Men nu har vi gått helt rent, och det är... Vad sa du till mig? Var det bästa resultatet sen...
49 är det.
Ja.
Så att
jag menar det...
Så vanligtvis är verkligen att... Ett understatement att vi har tagit någon förlust innan så här, för att det har inte hänt sen 49 att vi har varit i det här läget.
Nej. Så jag tänkte väl mer fråga dig om det generella läget i laget. Vi har alla sett matcherna och eller i varje fall highlightsen har jag gjort, och jag tycker det ser oförskämt bra ut. Men jag vet ju också att du har en tendens att vilja ändå tala om för oss om vad som kan bli bättre, om jag säger så. Så vad kan bli bättre, om man säger så?
Ja, om vi Vi kanske ska ta en liten snabb titt först på vad som har hänt. Vi hade 4-2 mot Hammarby. Thelin gjorde hattrick. Vi hade 0-6 mot Varberg där Nanasi gjorde hattrick. Och sen så hade vi då AIK som vi också vann med 3-1. Och då kan man tycka att vi har gjort mycket mål när man hör det. Om man då ska ta en annan take på det. Vi har gjort förvånansvärt mycket mål kan man säga. Om man tittar på sådana expected goals-siffror och liknande så ligger vi faktiskt lägre än förra året. Och vi har färre avslut på mål än vad vi har haft förra året också.
Så vi har, vadå, vi har...
Vi sätter fler.
Ja, vi sätter fler mål på våra chanser än vad som vi ja. Borde, eller?
Ja, så att om man räknar med att ett lag gör sätter ett visst antal mål som motsvarar i medel expected goals-siffran, som ju är rätt mycket hittepå skulle jag säga, men ändå så bör ju inte det här hålla i sig i längden, så kanske fler avslut om jag ska gnälla på något.
Vi borde göra mer avslut för att när det jämnar ut sig sen statistiskt sett så har vi större chans att
det fortsätta blir vinna.
Mm. Okay.
Men samtidigt så vet jag inte om det är sant, för att det kanske är så att man får en massa meningslösa avslut då istället för att spela sig fram till de riktigt heta avsluten. Men rent teoretiskt så är det så i alla fall.
Skulle du säga också att alltså, den här expected goals och så, är det så kanske då att föregående år har då den statistiken spelar in och att det är liksom, man är aldrig bättre än vad man var senast så att säga. Så att om vi säger nu att vi förväntas göra ett visst antal mål, är den baserad mer på hur det gick förra året och så också? Spelar det in?
Det är, expected goals spelar är en statistik som bygger på varifrån man, hur mycket avslut man tar, okay. Hur mycket man är på, ja, var man tar avslut från på planen och liknande och hur situationen ser ut. Så att det är en helt teoretisk siffra per match.
Är det en kombination, resultatet av detta alltså, är det en kombination av att vi spelar väldigt bra nu tycker jag, men spelar de andra lagen sämre också?
Eller jag tror har de att
medelvärde och så håller vi ännu högre?
Jag tror att över hela allsvenskan kanske alla är i medel. Samma som man kan förvänta sig. Men det finns ju några lag som man tycker sig se underprestera, som man hade förväntat sig för att vara i topp. Framförallt Stockholmslagen då. Som inte alls är det och inte har fått till det. Men de ser ju ännu sämre ut mot oss. Så att det är inte bara det att de har presterat dåligt generellt. De har också varit uppgivna mot Malmö. Man har sett hur spelare som liksom känner sig, alltså det har sett ut som när vi har mött europeiska topplag i kvalitetsskillnad, när man möter dem där spelarna börjar hänga med huvudet för att de inte hänger med.
Ja, fast vi har ju inte, i varje fall de senaste åren när vi har mött europeiska lag, ja kanske topplagen då.
Ja, precis.
Ja. Så, men det var ju också andra faktorer som spelade, inte jag, när vi mötte dem sent på säsongen. Men jag förstår vad du menar.
Ja, jag menar inte att det inte finns förklaringar och bra förklaringar till det, utan jag bara menar att det har varit samma känsla av klasskillnad och fartskillnad i fart. Alltså, när på ena kanten har vi då tre stycken snabba kortpassningsskickliga som bara spelar runt dem, runt och de står som åskådare till slut och vet inte var de ska ta vägen, för de vet inte vilket ben de ska stå på, för de vet inte var bollen tar vägen i nästa ögonblick. Nanasi och Ali och Vecchi eller vem som råkar vara där just då, och ofta någon som byter över kanten så att de blir ytterligare överbelastning där. Och andra år när vi har gjort sånt, när vi har haft massa kortpassningsspel, så har det varit ineffektivt. Vi har tappat bollen, sista passningen har inte suttit och det har inte blivit någonting av det. Och då har receptet från våra tränare varit tidigare år att vi måste bli rakare i spelet. Det har avslut tidigare. Men det är inte sant längre. Helt plötsligt funkar det som man har suttit och stört sig på att de gjorde för att det aldrig funkade, helt plötsligt funkade och det blev något positivt. Jag tycker det är lysande.
Ja, precis. Och jag ska vi säga det också, att man ser ju framförallt ett helt annat rörelsemönster från de som inte har bollen. De vill göra sig speltillgängliga hela tiden. Och jag tror som allsvenskan där liksom ja, vi ska inte säga att den håller lägre nivå, men ja, du förstår. Då blir det väldigt svårt att hinna med när vi är så pass rörliga.
Jo, rörligheten är ju nyckeln. Och sen det som också händer är ju att om vi förlorar bollen så har vi så pass snabba spelare så att vi ofta vinner tillbaka den. Och kan vi komma på andra kanten i ett helt annat spel i hög fart som Sisek eller Tinnerholm, beroende på vem som får spela av dem, kommer i hög fart och pressar den redan nedpressade backlinjen lite till. Och så har vi då utmärkta långpassningsfötter som Busanello och sånt som kan skjuta en eller och passa rakt över planen eller AC till exempel, långpassningar och sånt. Och så att det är enormt svårt att kontrollera laget för att vi har så många möjligheter till både kortpassningsspel och långa och snabba vändningar.
Jag tror också det är en bit i det också, är att vi involverar fler spelare i spelet. Vi är mer dynamiska i vårt spelsätt och vi är oförutsägbara. Så det blir svårt. Men jag tycker ju att man ser en viss stabilitet också i vår startelva. Alltså han verkar ju, Rydström då, verkar ju ha någon form i någon mening satt ungefärligt vilka startspelare han vill ha, mer eller mindre.
Jag tror mycket handlar om att han vill bygga relationer, inte kanske startelvan, utan att vissa relationer ska vårdas hela tiden, och då blir det resultatet att det är en väldigt fast startelva. För att hans spel bygger mycket på hur de kommunicerar och rör sig tillsammans. Det är inte så, alltså innan Så pratade JDT pratade ju om principer och sånt, och inte lagformationer och sånt. Och här är det ju principer som gäller på ett helt annat sätt i praktiken. Att de just det här med, som du säger, med rörelsemönster, att de ligger nära varandra och hela tiden löper på eller springer in på en yta där de är synliga.
Ja, precis, och det måste ju också, det ska ju det finns ju två vad ska man säga, aspekter i det också, att du måste ju ha en kreativitet både från bollhållaren och från bollmottagaren
en kommunikation där den blir tillsammans en kreativitet, inte bara enskild kreativitet på de två individerna. Därför så tror jag det krävs just nu att han kör rätt mycket så, men sen så har ju spelar ju in andra i andra roller efterhand. Han gör ju alltid byten. Han skulle kanske kunna gjort byten ännu tidigare ibland för att få in fler spelare. Men jag tror att han kommer att rotera mer längre fram när det sitter, så att säga. Så att man byter ut någon pusselbit åt gången så att den börjar passa in lika bra som den ersätter.
Ja, det är helt rätt. Och jag skulle säga det, man ser ju tydligt på sådana grejer som, alltså tidigare år så har ju, eller tidigare år, förra året framförallt, så jag tycker att vi har ju bara till exempel en anfallare, alltså som är satt som position anfallare, eller rollen anfallare och så. Och det är Isak Kistelin. Nu har han också börjat stänga in ordentligt med bollar, men då hör man ju klagosånger att det bara är han som gör mål, och sen så steppar de andra upp och visar att de också kan göra mål. Men då blir det som att Jag tror så att alla kan inte göra mål alltid. Men det måste ju finnas då en
Men då, och sen får man komma ihåg att just att Kiese inte gör mål nu på de två sista matcherna, eller gjorde han någon mot höger, jag minns inte, men i alla fall att han gjort färre mål. Och han kan verkligen ta det bra ju. Jag tror att det var ju mycket för att alla, att andra gjorde mål där, var ju för att ja, vi måste hålla reda på Kiese, och när man håller reda på Kiese så ja, då blir det andra som får ytorna istället. Så att han skapar mål bara genom sin närvaro på något vis, när han inte gör mål.
Och jag tror också att
han måste göra ett val som är omöjligt, att hålla reda på honom eller hålla reda på Nanasi tillsammans med AC, tillsammans med ett gäng mittfältare som bara far runt så de inte vet var de är någonstans.
Och när samtliga av våra spelare, offensiva spelare, är målfarliga. För det är inte bara Kiese som gör mål nu. Nu gör ju Nanasi mål. Ali gör mål. Becke gör mål. Alltså, den enda som kanske inte gör lika många mål som han kanske borde, men han har ju varit jävligt nära, det är ju AC. Jag tror hans tid kommer också. Men det är
han hade ju ett målstim under Svenska cupen-matcherna.
Precis.
Så det kommer säkert.
Ja. Men det innebär ju också att alla de samtliga spelarna måste hållas koll på. För de är en alltid bara ett spelmoment ifrån och sätta dit den, och då blir det svårt att hålla reda, när man ska hålla reda på så många.
Ja, det är bara se på målet som blev efter straffen mot AIK, och hur snabbt efter Peña lägger den här snabbt slagna frisparken. Sen tror jag att det är typ jag kan ta många touchar på vägen upp, bara pang 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 och så mål liksom.
Ja, men verkligen. Om jag skulle strukturera upp det lite grann och säga så här, har du någon där har vi ett minne, men har du någon andra höjdpunkter du skulle vilja ta upp?
Man måste ju nämna tifot mot AIK i så fall, förutom spelmässigt så tycker jag vi har analyserat kanske tillräckligt. Även om det finns många höjdpunkter, fantastiska passningar och allt möjligt och situationer, men det har analyserats av andra. Men tifot, vilket fantastiskt tifo det var. Jag är ju inte en stor vän av pyro som alla vet som hör på podden, men inramningen med konfettin och röken bakom och de stora banderollerna och sånt var ju oerhört vackert. Det var som en sån här, du vet, en sån här snölandskap man har och skakar.
En sån snöglob,
ja. Lika vackert som man tyckte att de var när man var liten, var det här vackert för en MFF själ.
Ja. Det var som ett vad heter stileben nästan. Det var, var verkligen, och men det får de ju cred för också, men man, jag tycker att man kan inte få nog med ge dem nog med cred för det, för det är ett hårt arbete om det går ner. Och jag tycker inte bara det tifot var fint, utan det har varit ett par ganska fina tifon redan i år. Inte minst det med vad heter han? Christer. Ja, precis. Christer. Det var jävligt fint också. Men det här var väldigt fint. Sen var det väl lite problem med att det låg kvar en hel del som konfetti på planen. Men stämningshöjande, verkligen. Och det är väl lite det som det tanken är med det, väl?
Ja, verkligen.
Och man har ju hört det förut, men fan alltså, svensk fotboll, och med det menar jag egentligen de större lagen, vi har en väldigt bra eller hög läktarkultur, hög klass på läktarkulturen i Sverige, för att vara liksom, vad är vi, rankad 22, 22 bästa ligan eller något sånt i Europa, så har vi ju, om man nu ska ranka någon form av läktarkultur så måste vi lägga på högt upp alltså i den. Där har vi ett X, vad heter det? X, det är på helt andra nivåer. Expected placement på hyror och läktar.
Mm.
Ja. Men det är en bra spaning faktiskt. Det är det. Hur går det för våran andra så att säga motsvarighet eller vad man säger, i damerna? Vi har ju också gått rent även där, va?
Mm. Ja, det har varit två matcher mot Halmstad lag som har varit där senast, hemma mot Halmstad. Halmstad gjorde det svårt för Malmö. Det kanske var en av de matcherna som har varit inledningsvis i alla fall svårast för Malmö att hantera, för att de var smarta, Halmstad. De låg bra i pressen mot Malmöspelarna, styrde ut spelet på samma kant hela tiden där de hade koll och kunde hindra Malmö väldigt länge från att göra det här toppklassmålen, och de var rätt farliga. De hade ett par spelare som var ganska giftiga på omställningar och sånt, så det såg farligt ut länge. Det blev ju ytor på andra ställen, men ja, tack vare kanske, eller på grund av vår ovana vid skickligt motstånd, så lyckades vi inte utnyttja det riktigt. Så att det var kanske damernas sämsta match, men vi kunde ju ändå vinna naturligtvis med 3-1. Och sen mötte vi Halmia, och Halmia hade det jobbigt mot oss, och det blev liksom för herrarna så fick vi en 6-0 match där. Och den, ja, på deras konstgräs där. Den var svår att följa tyckte jag, för att tv-sändningen, kameran stod så lågt så att det var som att stå vid sidan, så att svårt att se spelmönster och sånt. Men det fanns en del läckra nummer med i samband med målen och sånt.
Mm. Mm. Hur började det se ut, om vi säger det? Du såg bägge matcherna. Mot Halmstad, jag tänker mer när vi möter lite bättre lag än vad vi är vana vid. Hur ser det ut i försvarsspelet då? Har vi en bra kommunikation där, och är det någonting som du vill tycker sticker ut där? Eller är vi väldigt homogena och bra? Alltså,
det finns mot de lagen så har vi väl ännu inte riktigt mognat i spel, skulle jag säga. Vi är kanske lite naiva. Det är inte så att det är brist på kommunikation, men vi står ju rätt högt och så ofta eftersom vi dominerar matcherna ändå så pass mycket. Och då när de kommer igenom kan det bli väldigt öppet. Jag tror det var två frilägen från Halmstad mot oss, men frilägena lyckligtvis så hade de så pass dåliga avslut så att det aldrig blev riktigt farligt på frilägen ändå.
Okej. Okay. Ja, man behöver ju fixa sådana grejer om man ska spela på här.
Ja, och jag tror att det är bara vana, vanans makt som sitter i, att man har varit så överlägsen så att man spelar lite dumdristigt ibland mot de här lagen.
Mm.
Och det kommer att ordna sig, för att ju fler gånger man råkar ut för det, man lär sig av det också. Så det är därför det är bra kanske att vi har ett lag som klättrar genom systemet på det här viset.
Mm. Ja, nej, men alltså det är skönt också att vi även där kan säga att vi hittills går rent. Att det går bra på båda våra lag. Jag tror också det går rätt bra för vårt U21-lag. Där vi har lite andra spelare som får spela också. Just med som är snart tillbaka från skador och sånt. Och det är ju, jag tänker på Sibby och Moisander och sådär. Jag tror de har kryssat en match eller annars är resten vinst. Jag är lite osäker på. Kan vara halvt dåligt uppdaterad där. Men det går rätt bra i varje fall där också.
Ja, sen så är det ju märkligt att det kallas U21.
Ja,
när Moisander är med.
Jo, precis. Men en grej där som jag har läst väldigt mycket om då, det är Gudjonsson. Går ju bra. Framtida anfallslöfte där. Så det ser bra ut. En grej som vi inte pratade om i förhand, som jag tänkte fråga dig, som jag kommer tänka på nu, är ju, det kommer ju ett sommarfönster här med rasande steg, och vi får fler chanser att prata om det. Men det faktum att vi hade eller det faktum att det pratas mycket nu om att de ska göra om våra respektive transferfönster. Tidigare har det varit att det är 12 veckors fönster på vintern och bara 4 veckor på sommaren. Men nu ska de fördela om, då det blir 8-8 då, vad det verkar. Det är inte taget besluten, men det har det verkar som att det blir så. Och i så fall så kommer ju Pontus Jansson, som kommer hem till sommaren, att komma att bli spelklar tidigare än vad väntat. Jag tror det bara 9 juli kan det vara så. Och då, det innebär ju att han får 2 matcher mer med oss. Och det är ju bra. Alltid. Sen kommer det förmodligen hända rätt mycket där. Jag menar, så som både Hugo spelar nu, Larsson alltså, och Lin också spelar väldigt bra. Men Hugo Larsson och vårt andra stora potentiella försäljningslöft, eller spelare med försäljningspotential, Nanasi. Alltså, tror du jag tror vi kommer tappa dem i sommar. Blir det svårt att ersätta dem sådär, för det är ändå liksom underifrån, och kommer vi kunna fylla på där, eller underifrån då alltså. Man vill ju ändå ha att vårat ungdomslag, eller våra ungdomslag och våra ungdomsled, att det ständigt är aktuellt för att komma upp i A-laget. Vad tror du? Har du några tankar kring det?
Jag tror att det blir naturligtvis en stor påfrestning om flera av de här skulle försvinna, och man skulle kunna fylla på med andra också som skulle kunna få väldigt höga bud med tanke på hur de spelar, som kanske ligger i en liga som är för låg för deras kvalitet. Så en sån som Cornelius skulle vi kunna säga nej på, stor högt bud på honom, eller Busanello för den delen, nu när de liksom får chansen att visa vad de verkligen kan. Det kan bli väldigt många som får höga bud, och Malmö får nog vara försiktiga och inte göra sig av med alla samtidigt i alla fall.
Samtidigt så har vi ju, nej precis, det ska man vara jävligt försiktig med, men samtidigt så är det, om vi ser på mittbacksplatsen, då behöver vi väl egentligen banta lite grann, dels för att Jansson ska få plats, och dels också för att vi ska kunna ha någon ungdom som kan närma sig startelvan, som inte är liksom sjätte man på den positionen. Det jag ser lite farhågor på egentligen Busanello då, om vi ska tvungen släppa honom, för där har vi två ganska gamla alternativ, alltså Knutsen och Martin Olsson. Medan på andra på högersidan har vi då två ganska, ja, jag ska inte kalla till någon ung längre, men ja, där har vi två stycken rätt bra alternativ, om du förstår vad jag menar.
Vi förlorar ju mycket av vårt spel också med inte bara åldersmässigt, om vi skulle förlora Busanello på kanten där, för han är ju framme och genererar poäng också förutom försvar. Så att, i den delen blir det ju svårt. Skulle vi förlora många av dem du nämnde tidigare i mittfältet, så vi har ju ett litet överskott ändå.
Egentligen av defensiva mittfältare. Alltså jag vet inte riktigt hur man kan, om man ska sätta dem person till person. Alltså jag menar, Nanasi är väl, eller Nanasi, men Nanasi, alltså han är ju lite annorlunda där i sin profil. Mm. Och Hugo är ju mer än kanske, jag vet inte vad man klassar honom som nu, men tvåvägs. Alltså, så att de vi har på ingång är väl egentligen Sibby, och så har vi Lomotey och Levicki. Och så att vi har ju spelare att fylla ut med, men jag vet inte om det blir en omfördelning.
Vi har ju också Zeidan.
Zeidan också för den delen, absolut.
I värsta fall får AC ett nytt bud från någon rik klubb i Mellanöstern också, eller sådär. Så att ja, det kan bli farligt, så att det är ju skönt att vi har ett poängskörd som är bra och att vi har en bredd med spelare som faktiskt kan steppa in eventuellt. Och det är ju inte bara så att vi kommer att sälja, vi får väl förmodligen köpa också i så fall. Mm. Men det kommer ju försvagas, och det finns stora risker att vi kommer att försvagas. Men frågan är om vi inte kan svara upp mot det rätt bra. Och har vi lite poäng för språng, så kanske vi har råd att låta ett par yngre spelare, som Hugo Bolin tror jag inte blir såld till exempel.
Nej, till exempel.
Då kan han steppa in till exempel. Han har gjort ett oerhört bra jobb de matcherna han har fått chansen hittills. Mm. Och Zeidan kan få mer speltid kanske, och sen någon till utifrån, om vi nu har sålt flera stycken av de här.
Ja, precis. Jag tänkte på en annan grej. För att tala om våra ungdomsspelare och tidiga ungdomsspelare. Jag ville passa på, om inte du har något annat att tillägga där. Till det så kan man ju säga så att Annel har blivit pappa också. Det kan vi nämna. Så det är väl kul för honom.
Mm. Mm.
Lycka till med sömnen där.
Mm. Det är så.
Och så gick han ju upp också med sitt lag. Eller, ja, han går ju upp nu med sitt lag till Premier League. Så att nästa år, vad säger han, vill och inte säga, är en Premier League-spelare.
Mm. Ja, trevligt, trevligt.
Fantastisk resa han har gjort där.
Man tänker på andra spelare som inte är här just nu, om vi nu blir av med spelare, så har vi ju till exempel Bejmo som är på utlån. Vi har Abubakari, Charles, och där finns ju del Guargis också naturligtvis. Så att det finns ju en del att hämta hem i nödfall också. Eile också naturligtvis, men försvarare trodde vi inte vi skulle behöva.
Nej.
Så att det finns möjligheter i egna sådana som vi redan har också att fylla på vid försäljning.
Mm, mm.
Jag tror att man kan få se spelare. Så Bejmo gjorde ju bra hela tiden när han var hos oss. Vi har ju, och jag tror en sån som Abubakari kanske helt plötsligt kan bli mycket bättre med en ny tränare än vad han var här förra gången. Det liksom stämde aldrig riktigt för honom, men nu ser man en massa spelare där det inte stämde för heller under tidigare tränare som det stämmer för under Rydström. Och varför inte? Han kanske kan bli bra. Vi kanske kan ha två man anfall helt plötsligt. Om vi nu blir
två
av med
mittfält.
Ja, det är det.
Ja. Nej, men absolut. Jag håller med. Och man glömmer lätt bort att vi har ganska många utlånade. Och ganska många som jag antar var värvad för att gå in i starttävlan mer eller mindre. Så att,
ja, egna produkter som man har stora förhoppningar kring också och sånt. Mm.
Och sen ska man inte snacka om att vi har ju också ett underskott hängande över oss när vi inte får Europaspel i år och sådär. Som kanske också spelar in i vad man får värva och att man kanske inte måste sälja. Vi har ju gått ifrån den strategin lite grann, men det hjälper väl om vi får iväg Larsson och sådär.
Om Hugo säljs för sådana summor som har nämnt, så är ju underskottsproblemet löst på kort sikt. Sen får man ju alltid i företags- och föreningsverksamhet skilja tillgångar och intäkter, att vi blir av med en tillgång lika mycket, vi minskar vårt värde lika mycket också. Det man kan anta om det ska vara bra för Hugo kan jag tänka mig att han kommer inte säljas lika dyrt, men med rejäla klausuler och ersättningar vid vidareförsäljning eller vid att laget han säljs till når vissa framgångar och sånt. För att ge honom chansen. Jag tror att man är rätt mån om att han ska få spela så han inte blir köpt ett av de här lagen som köper upp på bredd och sen sätter dem på bänken och lånar ut dem någonstans.
Ja, det skulle vara det sämsta scenariot för honom, och jag tror också att det skulle, som du säger, så jag är absolut öppen för ett scenario där han, som du säger, säljs för mindre än vad det kanske pratades om, men med en garant för speltid. Det tror jag.
Och kanske någon sorts bonus vid, om han, om laget går upp i en serie eller liknande och sånt. Ja, som, där de kommer att...
Ja. Ja. Mm. Nej, men så kan det nu mycket väl vara.
Mm.
Hade vi något annat på agendan som du tänkte på? Som jag har missat?
Nej, det är ju att vi möter... herrarna möter Halmstad. Och jag antar att vi har pratat så mycket om startspelare och spelare så att man får väl anta att han inte roterar så mycket. Det blir ett liknande lag som vi har haft.
Ja, jag tror det. Jag tror det. Varför inte, om man säger så. Alla som är tillgängliga ur den... Det som är lite så där är ju, okej, vad väljer vi nu då? Tinnerholm eller Cisse? För att Cisse har ju fan inte gjort bort sig. Ja, han gjorde väl någon felbedömning i någon match där det som ledde fram till mål. Men han har ju inte, han har ju i stora hela tagit kliv sen man såg honom förut, tycker jag.
Mm. Ja, och det spelsättet vi har gör ju så att individuella misstag kan ibland kosta lite mer än i annat spel. Vi spelar ett modigt spel försvarsmässigt, men vi har ju ändå väldigt få insläppta mål jämfört med tidigare år till exempel. Så att jag tror att vi får räkna med lite sådana. Det är ju liksom den här Cornelius i straffsituationen.
Den var inte bra.
Ja, för samtidigt kan man inte säga att det är ju en risk vi tar med det sättet vi spelar, och vi försätter spelare i så svåra situationer, så det kommer att bli den typen av misstag. Så jag tror det är okej. Okay. Ja. Jag tycker inte Cisse riktigt kan lastas personligen för det. Alltså, det kommer att bli sådana situationer.
Så du menar att även om vi hade spelat med Tinnerholm så hade han hade också kunnat hamna i den sitsen där han hamnade?
Ja.
Jo, men precis. Men vad ska vi välja där? För att båda två funkar ju bra. Det är det jag menar.
Ja. Jag tror att Cisse är väldigt medveten om Tinnerholms status i klubben, så att han kommer utan problem att acceptera det, att Tinnerholm är den som startar av de två. Och sen kan man ju byta.
Kan man det?
Mm.
Ja, nej, men det är sant. Nej, annars tror jag att det blir... Han kommer att köra den triangeln på mitten jag har svårt att säga att han skulle ha någon annan formation där rent om han inte var tvungen att byta. Sen har vi det där lyxproblemet på kanterna. Eller förlåt, hade du något att säga där om det?
Nej.
Det
tror jag.
Sen har vi det där lyxproblemet med kanterna där. För vi har ju då egentligen tre stycken att välja på där ju. Varav en är väl lite mer... hans favorit, om man säger så. Det är väl Vecchia då som ska vara med. Han är inte en dålig spelare, inte det säger jag. Men... sen så har vi Ali och Nanasi.
Mm.
Kiese flyttar ju inte på mig i fast fall. Och inte Johan Dahlin heller egentligen, så länge det var halvfrisk eller vad säger.
Mm.
Nej.
Nej, jag tror att det kommer att bli ganska likt. Ja, något mer? Du var på väg att säga något.
Nej, jag tänkte bara att vi ska fördela. Vi har inte sagt någonting om målvakterna egentligen, tänker jag. Jag tänker bara så att Johan får någon form av beröm eller ris eller ros till Johan.
Alltså Johan är ju stabil där bak. Han styr mycket, han hörs mycket och stödjer spelet på mer än att bara mota bollar. Så där har han ju sin styrka. Jag tror på straffen till exempel så hade Diawara varit bättre. Men annars i generellt rent breddmässigt så är Johan alltid första valet.
Mm, mm. Har du hört förresten avslutningsvis vad han har gjort på sitt lår?
Nej.
Han har gjort en tatuering.
Mm-hmm.
1910.
Ah, coolt.
Ja, det är coolt ändå ju. Mm. När han inte alltså liksom är härifrån. Jag tycker det säger en del om honom och det säger en del om vår förening.
Mm.
Ja, det är vackert. Familjen liksom, ja. Ja, och på den noten så tar jag oss ut.
Mm. Vi ska ju nämna att damerna möter Ljungskile också hemma och nu på imorgon på lördag när vi spelar in det här. Kanske samma dag som du släpper.
Men okej, okay. Nu tar jag slut på 100 kilo. Framåt Malmö.
Hej, är du blå?